byggt om det är en tvärgata så är det ju byggt för högertrafik. Och de flesta ställen tror jag är så att det är byggt för högertrafik. Ja. Men det är bortslitet. För det har blivit virrigt.
Nu får Jönköpings kommuns gatukontor skärpa till sig lite kanske. Gunnar, tusen tack för att du ringde.
Tack så mycket för att jag fick nämna detta. Förlåt att jag nämner det.
Ja, du behöver inte be om ursäkt. Man måste ju kunna känna sig säker i trafiken. Tack och hej.
Tack och hej med dig.
Hej. Ja, alltså vänster eller höger, hur går vi? Jag brukar gå på vänster sida, men det kanske behövs lite tydligare markeringar. Trafik är ett återkommande ämne i det här programmet. Vi är tillbaka imorgon på nationaldagen. Ska vi prata svenskhet då? Nationaldagsfirande? Eller ska vi prata om något helt annat? Ja, det är du som bestämmer. Hör av dig till oss. Jag har telefonnummer, så jag på säga. Ring P1 har 020 22 10 10. Producent Anna Landelius, tekniker André Ljungberg. Jag heter Sofie Eriksson. Så hörs vi imorgon igen, 9:30 till 10.
Och här är Ekot med nyheter. Polisen utvärderade aldrig sitt eget agerande kring 14-årige pojken Mohammeds försvinnande, trots att han hittades mördad i Nynäshamn efter att familjen vädjat om att polisen skulle spåra honom. Advokaten Anwar Osman är målsägande beträde för Mohammeds familj.
Det som irriterar mig och när man tar del av det här, det är liksom att man inte kan rannsaka sig själva.
När mamman slog larm om att hennes 14-årige son var försvunnen blev hon aldrig förhörd. Istället för att anlita en tolk raljerade polisen om att ringa henne på sin bästa somaliska. Polisen letade inte efter Mohammed och några dagar senare hittades han mördad.
Polisområdeschefen Håkan Boberg har tidigare sagt att han utgår från att polisen tagit lärdom av händelsen.
Chefer och medarbetare som varit involverade har alldeles säkert tagit uppföljning på detta ärende.
Men när P4 Jönköping efter intervjun med Boberg ringer upp de tre polisanställda som hanterade mammans samtal får vi en helt annan bild. Vi har bytt ut deras röster.
Vi har mig vetligen inte under tiden som jag tjänstgjort här gått igenom just det här.
Nej, det där har jag släppt sedan jättelänge tillbaka.
Jag har inte pratat med cheferna.
Vi frågar både Håkan Boberg och regionpolischefen Malena Grann varför det inte gjorts någon utvärdering. Båda vägrar svara på frågor och säger att de vill invänta den granskning som JO nu gör.
Och reporter här, det var Petra Levinsson och Marcus Engberg vid P4 Jönköping. Uppsala tingsrätt fick utrymmas under morgonen därefter att det kommit in ett bombhot via mejl. Men polisen säger till P4 Uppland att personalen ska få återgå till arbetet inne på tingsrätten nu runt 10:00. Polisen och säkerhetsavdelningen utreder ärendet. Sverige med flera NATO-länder kommer vid NATOs pågående försvarsministermöte att skriva under ett avtal om att köpa svenska stridsfordon, där enligt ett besked från Norge. Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Nederländerna tar gemensamt initiativ till att upphandla bepansrade vagnar av modell CV90, som här i Sverige benämns som stridsfordon 90. Och avtalet det skrivs under vid ministermötet i Bryssel idag, enligt Norges regering. Produktionsstoppet vid Volvo Cars fabrik i South Carolina i USA i maj berodde på ett bråk om tullar på bilsäten. Där rapporterar sajten Carup som hänvisar till dokument som lämnas in till en domstol. Och enligt de här dokumenten som Carup då läst så vill leverantörerna av bilsätena ha ersättning för tullar medan Volvo Cars inte vill stå för tullkostnaden. Och nu strider de här två parterna i domstol om det. Det var Ekot 10:00 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
De flesta av oss använder internet varenda dag. Vi tänker inte så mycket på det. Men vad skulle hända om internet försvann? I kommunen där jag bor eller i hela Sverige och var borta i några timmar eller i en vecka? Hur skulle vi klara oss i vardagen? Hur skulle samhället fungera? Och hur stor är egentligen risken att det händer? Det ska vi försöka reda ut idag. Det här är förmiddag med mig, Lolo Kolmar. Välkommen Måns Jonasson. Du är expert på Internetstiftelsen.
Tack så mycket.
Ni ansvarar ju bland annat, vad jag har förstått, för internets svenska toppdomän. Alltså den här domänen som slutar med .se.
Mm. Det stämmer. Alla domäner som man ser där ute som slutar på .se, de administreras av oss på Internetstiftelsen. Och för det tar vi lite betalt. Och
okay.
För de pengarna så försöker vi göra så mycket gott som möjligt för internet i Sverige. Så vi är en icke-vinstdrivande, oberoende privatstiftelse.
Men alltså, hur medveten tycker du att vi som allmänhet är då, om hur mycket internet påverkar oss i vardagen, betyder i vardagen?
Ja, men jag tror att många tar nog numera i Sverige internet väldigt för givet. Mm. Vi har en rapport som heter Svenskarna och internet där vi frågar svenskarna om deras attityder till nätet. Och den gjordes första gången år 2000, så den har fyllt 25 år. Och jag gick tillbaka och tittade på första rapporten då, 2000. Det var första gången som hälften av svenskarna ens hade provat internet.
Oj.
Och på 25 år nu så är det över 95% av svenskarna som använder internet, och nästan alla gör det varje dag. Så det har ju gått väldigt, väldigt fort. Men samtidigt så är vi ett av världens mest digitaliserade länder, och det tror jag gör att många bara tänker inte ens på att internet funkar och finns, utan det bara är där.
Och jag ska också säga välkommen till dig, Mattias Svan. Du är samhällsvetare och du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Hej, hej.
Hej. Om du jämför dem med andra länder, hur beroende är vi i Sverige av nätet?
Mycket beroende, precis som man säger, att vi tar det för givet i vardagen. Det ska fungera, det bara finns där och vi funderar inte närmare på det. Och det har många olika lager och många olika system i vardagens infrastrukturer som vi bara tänker på. Det finns där som vatten och elektricitet.
I förra veckan då presenterade regeringen Sveriges digitaliseringsstrategi som ska gälla de närmaste 5 åren. Då ska internet göra livet ännu enklare för oss, både som privatpersoner och som företagare. Och bland annat så ska det skapas en sorts medborgarapp, där vi ska kunna få kontakt med alla myndigheter på en gång. Eller på ett ställe i alla fall. Vi ska kunna nå barnavårdscentralen, vi ska kunna nå hemtjänsten i den här appen. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Är det här väldigt bra eller är det läskigt?
Både och kanske. Jag tycker att det är en bra idé. Alltså, det är väl jättebra om alla medborgare enkelt vet hur de kan komma i kontakt med samhällets tjänster. För att idag kan det se väldigt olika ut och vara ganska svårt att veta. Jag kan bara gå till mig själv att så fort jag ska göra någonting som jag inte har gjort förut, då måste jag börja med att söka och googla hur gör man egentligen för att söka bygglov i den här kommunen. Eller hur gör man egentligen för att söka barnomsorg där och så. Mm. Det är klart att det vore smidigt om det fanns en ingång till alla samhällets tjänster. Men det blir ju också rätt sårbart då såklart. När den slutar funka, vilket den garanterat kommer att göra någon gång då blir det väldigt, väldigt sårbart.
Och kommer den att krascha alltså?
Ja, men det törs jag faktiskt gå ut på en gren och lova att det kommer den att göra. För det finns i princip inga tjänster som aldrig går ner. Förhoppningsvis går de ner sällan och kort tid. Men då och då kommer den att sluta funka av olika skäl. Och då blir det ju jobbigt.
Okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle testa ett litet tankeexperiment. Om man säger så här, internet ligger helt nere i kommunen där jag bor. Måns Jonasson, vad märker jag allra först?
Ja, men om du är som jag så märker du direkt att det slutar låta hemma. Jag har alltid musik på som jag strömmar från internet eller lyssnar på radio över internet. Och den kopplingen går ner på en gång om internet går ner.
Just det.
Och är du
det
också
kanske som... inte så farligt. Ändå.
Nej, men är du också som jag så tänker du inte så snabbt utan du går till datorn och försöker kolla vad som är fel. Och så funkar inte det, för internet funkar inte. Och sen kommer du på att du ska liksom titta på någonting på nätet och det går inte heller. Så att vi blir ganska handikappade ganska snabbt med mycket av det vi har vant oss vid att göra. Men i ditt hem så märks nog inte så mycket direkt i alla fall, inte första dagen.
Okej, säg att det har gått 3 dagar, vad märker jag då?
Man kan väl säga att vi kan börja med att tänka bort allting som har med en smarttelefon att göra. Allting som sker på en app, så vi kan ju tänka bort banker, bank-ID, allt sådant. Och efter ett par dagar så kan man ju börja fundera på lokala ICA-affären, leveranser av... färskvaror, de vet ju inte vad de ska leverera och till vem och när.
Så att jag kan inte köpa mat alltså?
Ja, och till 99% så är ju alla pengar digitala idag och alla banktransaktioner och betalningstransaktioner. Du ska köpa 2 liter mjölk på lokala affären på hörnet, blipp. Men det fungerar ju inte. Och visst, kontanter finns ju fortfarande, men...
För jag har ju sparat mina kontanter, för jag har ju läst i den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Så jag har bunkrat upp med lite olika valörer och sådär. Och så går jag till butiken och så säger att nu har jag varit duktig.
Det är jättebra. Och sen är det frågan om fungerar bank eller fungerar butikens kassasystem? Och hur pass uppkopplat är det? Man kan ju säga att ganska mycket handlar ju här om information. Så att vad man kan göra och vad man kan hoppas sker är ju att folk helt enkelt skriver upp små lappar till varandra fram och tillbaka och så löser vi det när det kommer igång igen.
Vi såg det ganska tydligt när Coop drabbades av ett stort avbrott och deras kassa slutade fungera. Att mindre butiker där man i mindre byar och städer där man har lite koll på varandra, där funkade det ganska bra. Och här kom Jonsson, han skulle köpa mjölk, då skriver vi ner att han är skyldig 28 kronor. Och sen kom Malik och han ville köpa kött och det fick han. Men det där funkar ju inte i större städer där man inte har den här personliga relationen. Och framförallt så slutar det nog funka ganska snabbt när det blir tusentals lappar och det systemen inte kommer igång igen.
Och det handlar om tillit också då, kan jag
absolut
tänka mig. Så här, känner jag den här personen? Kommer jag få mina pengar?
Vi människor är ganska bra på att snabbt bygga upp alternativa system. Det ser man ofta i krigshärdar, att när saker slutar fungera, då är folk väldigt uppfinningsrika. Men det bygger, precis som du säger, på att det finns en grundläggande tillit, annars så faller det nog samman.
Där är övningar ganska bra, att kanske inte nödvändigtvis på den lokala affären på hörnet, men på arbetsplatser, jobb, organisationer, att man övar och testar den här situationen, att man tänker bort vad skulle hända. Har man telefonlistor utskrivna på papper, har man dokument utskrivna på papper istället för bara ha allting på en surfplatta, så att man testar situationen, inte bara för att undersöka vad som händer, utan också för att bygga tillit och övning och beredskap. Mm.
Men gör man det då, Mattias Svahn, FOI? Gör man
inte
det i butikerna?
I den utsträckning som
testar
om
sedlar och miniräknare och sånt funkar?
Kanske inte just i de mest så att säga konsumentinriktade platserna som en affär på hörnet, men på arbetsplatser och organisationer så vore det definitivt bra att göra det. Om inte annat för att få den mentala beredskapen att man faktiskt kan göra så här, bara man skriver ut lite saker på papper och har i en garderob och är beredd att nu gör vi så här istället. Då skulle saker gå mycket lättare.
Om vi går tillbaka då till mitt experiment här. Internet har gått ner och nu så ska jag ta mig till jobbet. Och nu är det andra eller tredje dagen. Hur funkar transporterna, Mattias Svahn på FOI?
Ja, man kan ju säga som så att återigen, saker som kräver appar får man ju tänka bort. Men om du ska åka buss och har en biljett som ligger lagrad på ett fysiskt plastkort, då kanske det fortfarande funkar. Mm. Frågan är ju om bussen kör.
Varför kör inte bussen?
Ja, de kanske har fått problem att tanka bensin. Har bensinen levererats till macken? Har oljan kommit in till hamnen?
Det finns ju otroligt många system som vi människor inte möter dagligdags som är beroende av ett fungerande internet utan att vi tänker på det. Jag tror precis som Mattias att så länge bensinpumpen har bensin kvar i tanken under jord så kan den kanske spotta ur sig bensin även utan internet. Men blir den påfylld, tankbilen behöver ett körschema, det är garanterat digitaliserat och körs över internet. Och plötsligt vet de inte vem som ska ha bensin, vem som ska betala för den. Så efter en dag eller två är nog bensinen slut både för bussar och bilar, är jag rädd. Och kollektivtrafiken slutar nog också funka ganska snabbt om systemen inte får uppdateringar och inte får prata med varandra efter en dag eller två.
Ja, för du sa till mig förut att det var intressant det här med 3-dagarsgränsen, sa du. Mm. Och att de här olika systemen behöver uppdatera sig med varandra med jämna mellanrum, om jag förstår. Kan du förklara det lite?
Jo, men det är en ganska vanlig säkerhetsåtgärd man gör i inbäddade system, som det då heter, sådana system som sitter i prylar som vi inte direkt interagerar med. Det är att de behöver ha kontakt med moderskeppet, alltså de behöver prata med internet och få kontakt med sin server med jämna mellanrum för att de ska kunna veta att de har uppdaterad mjukvara, att de inte är hackade, att de har rätt tid. Det finns massor av saker som det kan finnas anledning att behöva synka. Och väldigt många system funkar nog i 24 timmar, 48 timmar, men någonstans där så börjar de slå back ut och säga att nu var det väldigt länge sedan jag pratade med den som har koll på vad klockan är. Så nu vågar inte jag längre hantera det här. Då kommer de att låsa sig och säga att jag funkar inte längre. Får inte kontakt med servern, kommer de att säga. Och det här märker vi inte förrän internet kanske har varit nere just i 3 dygn. Jag tror att 3 dygn är en bra tankeexperiment, för jag tror att många saker funkar nog just 24 eller 48 timmar, men sen börjar det bli dåligt.
För jag funderar på det här, säg att jag behöver gå till vårdcentralen då? Nu har vi pratat om pengar, vi har pratat om bensin, men jag behöver gå till vårdcentralen och kolla mitt hjärta till exempel. Skulle en sån apparat funka då?
Ja, men dels är ju alla journaler digitaliserade, så läkaren skulle inte kunna se din journal. Alla tidsbokningssystem är digitaliserade, så ingen vet om du har bokat tid. Vården är ju fantastisk på att sköta det sånt här i kris. Jag menar, det sker ju sjukvård på slagfält i krig, så det är klart att de löser det. Men det kommer bli väldigt, väldigt jobbigt, och ganska många saker kommer de bara att säga tack och nej tack, det här har vi inte möjlighet att göra just nu. Oj. Rutinåtgärder till exempel kommer man bara säga nej, nu sköter vi bara akuta ärenden.
Alla såna här kollar.
Det liksom. Är bara att glömma. Uh-huh. Det har vi sett flera gånger, att sånt sker ju inte bara när internet går ner, utan till exempel när det är strul med något tidsbokningssystem bara, så ställer man in just för att det blir så pass stor risk att man, tänk om man råkar mata in på fel ställe eller patientdata hamnar på fel ställe, så att det är väldigt, väldigt känsligt. Men jag har ganska stor tilltro till att om någon behöver liksom en akut operation, så kommer man att lösa det.
Men bara om jag, så att jag fattar det rätt då, du menar att de här systemen, de funkar internt i sitt eget system, men det är liksom kontakten mellan dem som ingen riktigt vet då, ja, men, hur det kommer att funka.
Jag hade anledning att vara i kontakt med intensivvården förra året. Och har man varit i en operationssal eller på ett sjukhus på Sistrin, så ser man hur otroligt många maskiner de har. Jättemånga maskiner som sköter dropp, som sköter monitorering. Och alla de här sakerna pratar ju inte direkt med internet, men de pratar med en lokal maskin som i sin tur kanske behöver uppdateringar och sånt. Och jag tror att, utan att veta, så tror jag att efter ett visst antal dagar så kommer fler och fler av de här inbäddade systemen att säga att nu vill inte jag göra det här längre, för jag vet inte vad klockan är. Eller jag har inte fått min säkerhetsuppdatering, nu är det osäkert här, och då kommer de att låsa sig. Och det är lite så det funkar med de här inbäddade systemen, att vart och ett kan funka ganska bra, men om alla slutar få kontakt med internet, då börjar märkliga saker hända.
Och just inom en sak som sjukvård, så att säga, kommer du och har haft en bilolycka och kommer in till en akut, då kommer läkaren naturligtvis att ta hand om dig. Men det blir svårt att bokföra vem är du, vad har skett, vad har varit tidigare, patientjournaler. Och just inom sjukvården så är det så många system, och där är också säkerhetsnivåerna höga. Vilket också innebär att kontrollnivåerna är höga, vilket innebär att kraven på att ha kontakt med moderskeppet, som du säger, också är höga.
Så Mattias Svane på FOI, vilka andra stora system är det då som vi... För jag vet att du har skrivit en rapport om det här, om system som man kanske inte tänker på, att de påverkas av nätet.
Sjukvården är ett bra exempel, men också flygplatser, hamnar, järnvägsövergångar, mycket av det röda och gröna ljus. Vi kallar det för cyberfysiska system, lite så självmotsägelsefullt ord.
Cyberfysiska system?
Ja, det är ett litet självmotsägande ord, men det handlar om den här samhälleliga infrastrukturen som finns där och som vi tänker är en del av den gamla eviga delen av samhället. Men idag är de också i ganska stor utsträckning internetstyrda. Om det kommer en lastbåt med 200 containers till en av Sveriges större hamnar, hur vet man vad som är i de 200 containersarna? Det finns ingen databas.
Nu börjar jag tänka, Mattias Svan på FOI, nu börjar jag tänka på kärnkraftverk. Påverkas de också av internet, eller har de liksom ett eget supersäkert system?
Det måste jag säga, att just kärnkraftverk vet jag faktiskt inte. Men jag kan anta att de förmodligen har väldigt starka nivåer av sina egna system och säkerligen bland de bästa backup man kan ha.
Mm. Jag använder jätteofta kärnkraftverk som metafor för någonting som är helt avskuret och säkert. Så jag hoppas att det är sant. Det vore ganska läskigt att tänka sig att det gick att hacka ett kärnkraftverk. Så jag tror och hoppas att säkerheten där är så pass hög.
Ja.
Däremot kan man ju säga att eldistribution och elmäten, så att säga, de kan ju vara ganska beroende just av sådana här inbäddade cyberfysiska, eller som det också heter, sakernas internetsystem.
Det är det här med hur saker hänger ihop med nätet helt enkelt.
Ja, internet utanför telefoner och datorer kan vi säga.
Just idag det. Är det ju så extremt många prylar som vi inte tänker på, som är uppkopplade och som har datorer i sig. I en modern bil som rullar ut från en fabrik sitter det 200 olika datorer på olika platser. Alla pratar ju såklart inte med internet, kanske nästan ingen av dem gör. Men alla de här är ju... De kommunicerar med varandra och de kommunicerar med den central i bilen som i sin tur pratar med internet. Och därför kan du få veta via en app i mobilen att nu behöver du ändra lufttrycket i däcken till exempel. Det sitter massa saker i alla våra prylar som nu är uppkopplade och pratar med varandra.
Och återigen, vi måste tänka bort appar.
Du lyssnar på Förmiddag med mig, Lolo Kolmar, och vi pratar om vad som skulle hända ifall internet släcktes ner under timmar eller dagar och vad som då eventuellt skulle kunna få det att hända. Måns Jonasson, du är internetexpert. Hur stor är risken då?
Men att det skulle släckas ner i hela Sverige, det har vi ju inte sett. Och det är ganska osannolikt, med mindre än att det blir krig. Men det är klart att blir det krig och någon vill ta över kontrollen över Sverige, då är att kapa möjligheten för oss att kommunicera med omvärlden står jättehögt på agendan. Men internet är ju per definition, per design byggt på ett sätt för att kunna motstå att man kan kapa på en plats och så slutar allt att funka. Och det ser vi gång på gång att det funkar ganska bra. Att när någonting går ner så är det väldigt begränsat. Ofta kanske en del av internet, en operatör, en kommun går ner. Och det går ganska snabbt att få upp det igen. Och tack och lov är internet designat på ett sätt som gör att de här datapaketen, trafiken, de kan hitta nya vägar. Så att vi brukar likna det lite grann vid ett vägnät. Om en gata stängs av.
Det står på er hemsida.
Ja, men om man tänker att en gata i stan stängs av så vet man som fotgängare eller bilistat, men då går jag runt den istället. Det kanske blir lite längre väg men jag kommer att komma fram. Och lite liknande funkar internet, att även om en kabel skärs av, och det händer ju ibland, så kommer trafiken att flytta på ändå. Lite sämre, men den kommer att klara sig.
Just det. Men jag skulle gå tillbaka, Måns Jonasson, till det här med att testa system. Om man testar då alla system på en gång, skulle det vara möjligt att göra? Alltså, om man gör ett stort test här, hur klarar Sverige en kris? Eller hur klarar en kommun, kanske man ska säga, för att inte vara allt för stor?
Jag tror att det är omöjligt att testa i den skalan. Att faktiskt stänga av internet, vilket man ju faktiskt tror jag skulle behöva göra för att testa på riktigt. Just de här inbäddade systemen, hur de pratar med varandra, det är ingen som riktigt vet förrän man faktiskt stänger av internet. Men riskerna med det skulle vara så enormt stora. Det kanske skulle kunna orsaka dödsfall på sjukhus till exempel, och det vill man ju inte orsaka under ett test. Nej. I en krissituation får man räkna med att otäcka saker händer, och därför testar man ju ofta begränsat. Man testar i ett alternativt system, man testar en del i taget, och det är jättebra, det ska man göra, men problemet är att vi inte riktigt vet vad som händer då när hela internet går ner.
Det som naturligtvis pågår, det är tester, och i frågan om internets robusthet så har man ju tyvärr fått se ganska mycket av det i Ukraina. Där har de verkligen sett att vad fungerar inte, hur ska man få upp det igen. Och det har ju visat att även under sådana extrema förhållanden så har det ju fortsatt att fungera i ganska stor utsträckning, som inte perfekt, men det har inte försvunnit från hela landet på en gång samtidigt. Inte ens under sådana förhållanden. Men framförallt så handlar det ju om att det är bra att på den mer beteendemässiga sidan, att vi som lever med internet, att vi medvetande gör oss om det här och tänker att vi kan förbereda oss på att skriva små lappar till varandra, ha saker utskrivna, och att man tänker att det faktiskt finns en möjlighet att det skulle kunna hända, och då har vi förberett oss för det, för då kommer det fungera bättre.
Men vad finns det mer? Vi har ju pratat om krig nu och så har vi pratat om små saker. Men vad finns det, om man tänker inte fullskaligt krig då? Mattias Svan på Totalförsvarets forskningsinstitut. Vad kan mer hända? Vi har ju såna här kablar, har jag förstått, som ligger alltså, i vattnet.
Det finns ju mindre incidenter, och en ganska berömd sådan var ju Kalix kommun som fick en så kallad ransomware, det vill säga en skurk som ville ha lösen pengar och stängde av allting, men de hanterade det fullkomligt lysande. Beröm åt dem, och där är ett bra studieexempel, och de var ju nedstängda i ett par veckor, den kommunala verksamheten. Men de lyckades klara sig ganska, ganska bra.
Och, betalade de lösensumman?
Nej, det gjorde de inte, så vitt jag vet. Och vi har ju det här exemplet med Coop, när kassasystemen gick ner, och så kan det inträffa incidenter som att en kabel grävs av en grävskopa och så försvinner internet i en by. Sånt kan hända.
Man kan ju tänka sig att det som brukar hända är ju ganska ofta den mänskliga faktorn. Att det sker ett misstag vid en systemuppdatering som gör att system slutar funka. Vi ser också då och då att kablar till havs kapas, både av misstag och med flit.
Ja, men precis. Det här med kablarna till havs. På senare tid så har ju fiberkablar i Östersjön förstörts. Och man misstänker då att det är en främmande makt som ligger bakom. Man är väl kanske inte riktigt säker.
Men man har väl i princip bestämt sig för att det är Ryssland som gör det. Men det är som med mycket annat, att de kommer ju inte berätta att det är de som har gjort det. Så att vi får väl bara lita på våra egna slutsatser där.
Men en sak som jag skulle vilja fråga dig, Måns Jonasson, på Internetstiftelsen då. Det finns flera kablar. Och vad jag förstår så märkte vi inte så mycket av det annat än att vi fick veta att de här kablarna hade förstörts. Men skulle inte då, om det nu är Ryssland, skulle inte Ryssland kunna kapa alla på en gång?
Jo, rent teoretiskt kan man nog tänka sig att det skulle hända, men det är väldigt, väldigt svårt. Det är så pass många kablar. Och det kan vara så att det inte är särskilt effektivt att göra på det sättet. Vi pratar ofta om att internet är inte säkrare än att det går att ta sig in med ett gevär. När Egypten under den arabiska våren blev internet nedstängt i Egypten, och då handlar det inte om att man grävde av några kablar, utan det handlade om att män med vapen togs in i serverrummen och tvingade operatören att stänga av internet. Och det tror jag är en mycket större och egentligen farligare risk, därför att det är någonting som inte kräver så mycket grävskopor och annan planering. Så att internet kan hotas på många olika sätt, och fysiska avbrott, det är absolut en av riskerna, och där behöver vi ha jättestor redundans, så att även om man
alltså,
gräver av
beredskap,
ja, man ska ha flera kablar, ja, framförallt, vilket vi ser då att när en kabel grävs av under Östersjön eller klipps av, så slutar ju inte hela internet att funka mellan Estland och Finland till exempel, för det finns andra vägar för trafiken att ta. Det blir lite sämre och jobbigare ett tag, och det blir säkert jättejobbigt för de som jobbar med att sköta data mellan de här två länderna. Men på det stora hela så märker vi inte av det. Och det är ett gott betyg till internet. Det är så det ska funka.
Just det. Det finns ju så här lite otippade saker som kan hända. Hösten 2023 då skulle en man i Bjurholms kommun koppla el till sitt garage som låg på andra sidan vägen. Och så råkade han då av misstag kapa av kommunens internetkabel, så att tre kommuner, Bjurholm, Åsele och Dorotea, blev utan internet. Och de hade ingen telefoni, de hade inget trygghetslarm för de som behövde det under 7 timmar.
Mm.
Och han blev till och med åtalad.
Mm. Ja, vilken otrolig huvudvärk han måste ha haft när han upptäckte vad han hade gjort. Jag skulle inte vilja vara honom. Men det är ju precis det. Ska man gräva med grävskopa så ska man nog veta vad man gräver, framförallt på kommunens mark. Och där visar ju på att det är precis den typen av avbrott vi brukar se. Det är ett misstag, inte ett sabotage. Men, och det är en by eller en kommun eller tre, de blir påverkade under några timmar. Men det går relativt snabbt att få upp det igen. Och det igen säger ju någonting om att vi är ganska bra på det där. När det händer den typen av avbrott så är det inte mycket svårare än att hitta var avbrottet är och sen laga det igen. Och det kan vi göra.
Men Mattias Svahn på Totalförsvarets forskningsinstitut. Elavbrott, det är ju ändå ganska vanligt. Och nyligen så drabbades ju Spanien och Portugal av jättestora elavbrott. Och då, om jag förstår rätt, så drabbades Grönland av att internet släcktes ner.
Ja, de hade, nu svarar jag istället för Mattias, han såg lite tveksam ut. Men Grönland hade ganska mycket internet via satellit och tog emot internet via en basstation i Spanien. Och det här visar också på hur mycket saker och ting pratar med varandra. Att bara för att man är på Grönland så tänker man kanske inte att ens internet kommer från Spanien. Men precis så där ser det ut. Allas internet sitter ihop på många olika sätt.
Det låter ju jätteläskigt, tycker jag, spontant. Alltså bra, men ändå läskigt.
Ja, men bor man långt isolerat ut på Grönland, då har man faktiskt kanske bara en förbindelse till internet. Jag har ett sommarställe utanför Uppsala, jag har också bara en förbindelse till internet, ett 4G-modem. Slutar den operatören att funka, då har jag ju inget internet. Där finns det inte så många andra vägar.
Det beror ju förstås på var man befinner sig någonstans.
Ja, Sverige är ju ett land med många människor som bor väldigt långt bort, faktiskt. Många bor på långa avstånd från städer, och där är internet sämre. Där börjar det dyka upp alternativ. Nu finns det satellitinternet som kan funka som alternativ till exempel.
Just det. Vad händer med internet när det blir vanliga såna här små elavbrott då?
Ja, internet slutar ju funka i hemmet, det slutar funka på företag om det blir elavbrott. Det finns reservkraft på viktigare institutioner. När det blev elavbrott hemma hos mig senast så fortsatte mitt mobila internet att funka. Så jag kunde använda mobila, alltså smartphonen, för den har ju batteri. Och mobilmasten hade väl antagligen reservkraft eller hade fortfarande internet. Så att om det inte blir elavbrott i hela landet, för då om elen försvinner i hela Sverige, då slutar såklart internet också funka. Men ofta är de ju kanske inte på samma ställe, internet och elen. Så det kan fortsätta funka ändå, i alla fall lokalt.
Okej. För jag har inte riktigt förstått det här, hur beroende internet är av el.
Jo, men det är klart, utan el inget internet. Alla datorer behöver ju el. Men det kan ju faktiskt vara så att en mobilmast som idag är, de flesta kopplar upp sig via 4G eller 5G, och den kan fortsätta funka även om du har ett lokalt elavbrott. Men däremot, om elen går ner i större områden, ja, då slutar ju internet att funka helt och hållet efter ett tag.
Nu har vi pratat om tänkbara risker här på massa olika sätt, men vad tänker du, Mattias Svahn på FOI? finns det risker som vi inte ens vet? Alltså hur förbereder man sig då på en risk som man kanske inte ens har tänkt på?
En sak som man kan tänka sig, och som kanske är svår att förbereda sig på, men som man kan vara medveten om, och det är det här med molntjänster. I den situation som vi nu diskuterar här så försvinner ju förstås molntjänster, och många stora svenska företag och myndigheter och organisationer är väldigt beroende av just Microsofts olika former av molntjänster. Office 360, Azure, och när internet försvinner så försvinner ju också dem.
Just det.
Och det är någon, och det är också en sån här bakomliggande infrastruktur som vi kanske inte alltid tänker på.
Och som har blivit aktuellt nu tycker jag, där den nuvarande amerikanska administrationen är ganska fientligt inställd plötsligt i Europa. Att vara beroende av amerikanska molntjänster kan ju visa sig vara farligt på mer än ett sätt. Inte bara att saker plötsligt försvinner, utan att de kan stängas av andra anledningar.
Så borde vi vara mer försiktiga? Borde vi hitta alternativ, tänker du, Måns?
Absolut.
Ja, Mattias säger absolut, jag håller med. Många funderar i de här banorna, och många svenska, framförallt kommuner och regioner, men även många svenska företag behöver fundera på om man verkligen, om det är så klokt att ha allting liggande i amerikanska system. Med det sagt så är det inte så lätt. Det är inte så att det finns jättegoda alternativ än i Europa, men jag tror att vi ganska snart kommer att se en stor migrationsrörelse där många kommer att vilja ha lokala system istället. Mm.
Just i relation till Grönland så har ju Danmark på allvar börjat fundera på att så många kommuner och lokala organisationer i myndigheter är väldigt beroende av just Office 360. Och där har det ju skett på andra organisationer i världen att Microsoft har tvingats stänga av det till vissa halvkontroversiella organisationer som inte USA nuvarande gillar.
Så det kan hända fler gånger.
Det är en möjlighet som vi kan tänka på.
Det är en risk man behöver ta i beaktande i alla fall. Och är man förberedd eller inte? Vad händer om alla de här molnsystemen stängs av idag plötsligt? För så skulle det kunna vara. Plötsligt går det inte att logga in på några av de här systemen. Klarar verksamheten sig? Eller blir man av med väldigt mycket? Slutar mejl och dokument och allting att fungera? Hur klarar man sig då? Så det kan man planera för.
Men om vi ska sammanfatta då, hur stor är egentligen risken för ett sånt här stort internetkollaps? Vad säger du, Måns Jonasson, först?
Ja, men risken är trots allt ganska liten, skulle jag säga. Internet funkar som det är tänkt att fungera. När det blir ett lokalt avbrott så hittar trafiken nya vägar. Med det sagt så lever vi ju ett jättespeciellt säkerhetsläge med helt nya typer av hot, både från öst och väst, som vi inte riktigt har varit förberedda på, skulle jag vilja säga. Och det är absolut läge att fundera på hur vi ska skydda oss och klara oss i en händelse av att vi blir avstängda från internet, både från öst eller väst.
Vad säger du, Mattias Svahn på FOI?
Det är definitivt så att vi behöver fundera mer, och vi behöver medvetandegöra oss om att saker kan hända. Internet är i sig, precis som man säger, ett väldigt robust teknik byggd just för att klara alla möjliga sorters situationer. Så risken för ett jätteavbrott helt plötsligt, pang, boom, är inte så värst stor egentligen. Men vi lever i en speciell situation, och vi behöver tänka igenom.
Du lyssnar på Förmiddag med mig, Lolo Kolmar, och vi pratar om internet. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Jag tänker på att det finns en hel del preppers som lär ut hur man klarar sig hemma med vatten och mat och allt möjligt. Men finns det något sätt som jag kan internetpreppa mitt hem på då?
Det är faktiskt en jättespännande tanke, för det är något som vi har funderat på och skapar utbildningar och event kring just nu, där vi märker att folk är väldigt dåligt förberedda på avbrott av olika slag. Jag har flera bekanta som har blivit av med precis alla bilder, till exempel för att de har haft en hårddiskkrasch. Alla bilder på barnen, puff, borta. Och har man saker liggande i molntjänster så bör man också vara beredd på att de kan försvinna. Så att ja, man kan se till, Mattias sa förut, man kan ha en massa telefonnummer utskrivna eller skriva ner dem i en bok som man gjorde förr, så kallad adressbok. Det är en jättebra idé.
För man kan förmodligen inte telefonnumren ens till sina bästa vänner.
Nej, jag tror inte. Jag kan telefonnummer till min fru, och det är väl det enda, tror jag. Annars använder man ju apparna, och när de slutar funka så blir det inte så lätt. Så att ja, man kan skriva ut viktig information, man kan till att ha printade liksom, journaler. Man kan se till att ha printade kopior av viktiga dokument överhuvudtaget. Det kan vara resedokument, det kan vara hälsodokument. Att ha en sån här litet hemmaarkiv som mina föräldrar hade, en sån här mapp som ser ut som ett dragspel. Jag tror många har
så
slutat...
gammal, ful och dammig.
Ja, gärna i något fuskläder. Men jag tror att många har slutat med det och det tror inte jag är så klokt. Jag tror att det är bra att ha offline-kopior och hålla det uppdaterat.
Just det. Om man tittar på hela samhället då, kan vi preppa hela samhället?
Ja, det kan vi absolut. Och det är egentligen samma sak. Vi kan återkomma lite grann dels till vad Mån sa och vad vi sa tidigare. Att vad man kan göra för att preppa samhället är att ha saker i en analog form. Utskrivet på papper, adressböcker. Man kan ha viktiga blanketter för jobbet i ett skåp. Och man kan öva, ha en beredskap att oj, skulle det här hända, men då är vi överens. Du och jag gör sig och så, du och jag gör sig och så. Och ha det här planerat, och har man det, då blir man inte överraskad. Ja. Och är du inte överraskad, då kan människor vara ganska kreativa och komma på lösningar. Och precis som internet jobbar runt problematiken. Och ja, men så att startsträckan blir kortare, bara man har tänkt igenom det och är beredd på det.
Men hur bra är våra myndigheter då, tänker du, på den här typen av beredskap?
Varierande.
För jag vet att du har skrivit en rapport som har en ganska intressant titel. Allas ansvar, ingens
delat ansvar.
Delat ansvar, ingens ansvar. Ja.
Mm. Jo, och den handlade ganska mycket om hur den här från tidigt 90-tal och framåt, hur olika regeringar alla som dess har styrt och... beslutat och vilka regleringar och sånt som har funnits, det blir snabbt ganska statsvetenskapligt. Men vad det handlar om är att i Sverige så är vi ett väldigt decentraliserat land där det är väldigt mycket upp till en själv, individ, företag, storföretag, litet företag, myndigheter att klara av sin cybersäkerhet på egen hand. Det finns en del centrala myndigheter men vi har egentligen ingen riktig central cybersäkerhetsmyndighet.
Men är inte det lite bra då? Jag tänker att blir man inte lite mer kreativ om man inte alltid är bestämt uppifrån?
Ja, att ha det här decentraliserade samhället är lite grann som internet själv. Det har fungerat alldeles utmärkt för oss i årtionden. Det har byggt en hel del av det välstånd vi har. Dock vad som kanske visade sig lite grann med början i pandemin, att när det uppstår en riktig krissituation, då kan det bli lite svårstyrt. Och i Europa så har det kommit EU-direktiv. Vi kan alla lyssnare googla något som heter NIS 2. Och det kommer att strama upp det här lite grann och leda till att det kommer att finnas krav på att styra upp hos företag, organisationer och myndigheter.
Okej. Vad säger du, Måns Jonasson?
Ja, men det är ju, precis som Mattias säger, vår decentraliserade modell är ju vår styrka. Men kan också i kris vara en svaghet. När det inte finns någon som får eller vågar peka med hela handen, vilket ofta är precis vad som behövs i kris, då kan det bli lite käbbel och det kan ta ett tag innan det börjar funka som det är tänkt. Med det sagt så tycker jag att i kriser så visar sig folks bästa kreativa uppfinningsförmåga. Och jag tänker på när det blev ett terroristdåd i Stockholm och alla hade svårt att ta sig hem. Att folk öppnade sina dörrar för varandra, man sa du kan sova hemma hos mig, totala främling. Vi har en ganska bra samhällsväv i Sverige som jag tror och hoppas gör att vi klarar den här typen av kriser. Med det sagt så hoppas jag att vi slipper uppleva ditt scenario där vi blir utan internet i tre dagar eller mer, för då tror jag det blir jobbigt på riktigt.
Stort tack för att ni kom hit. Måns Jonasson, expert på Internetstiftelsen, och Mattias Svan, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Producent för dagens program är Maja Lagerkrans, ljudtekniker Mariette Parling, jag heter Lolo Kolmar, och ni får jättegärna skriva till oss, då är adressen forumiddag@sr.se. Och imorgon så är Förmiddag med tillbaka igen. Och då är Viktor Haris programledare. Och det kommer att handla om växternas intelligens. För ny forskning visar att växter kommunicerar med sin omgivning. Och somliga menar att de till och med kan se och höra. Och nu har det blivit dags för nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
Maria, vad tycker du är mest slående med Ukrainas så kallade operation Spindelnät?
Att det lilla Ukraina lyckas utnyttja det faktum att Ryssland är ett så stort land så det går inte att försvara på det sätt som man vill.
Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om Ukrainas djärva plan som överlistade Putin.
Det är söndag den 1 juni. I en lite skakig video från den ukrainska säkerhetstjänsten syns en landningsbana där olika bombflygplan står parkerade.
You can see a first person view, you know, from the drone that shows these planes and drones hitting.
Videon är filmad från en drönare och plötsligt syns moln av eld blossa upp när flygplanskroppar och vingar exploderar. I en annan video som ska vara filmad av en privatperson och spridits i sociala medier syns ett grönt gräsfält och hus med klarblå tak. Och där bakom husen väller mörka rökmoln upp.
Tonight's Russian bombers worth billions of dollars in flames.
De här videorna sägs visa drönarattacker mot flera flygbaser runt om i Ryssland, långt från den ukrainska gränsen. En operation som av Ukraina fått namnet Operation Spindelnät. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar själv attacken för briljant. Och nu framkommer allt fler uppgifter om hur den här spektakulära operationen ska ha planerats.
Gäst är Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.
Så Maria, om vi tar det här från början, enligt vad Ukraina hävdar då, alltså var börjar historien om den här storskaliga överraskningsattacken?
Ja, den ska ha börjat att planeras redan för lite mer än 1,5 år sedan. Och frågan är ju vad det var som fick dem att tänka på det här överhuvudtaget.
Och om vi befinner oss då för ungefär 1,5 år sedan, alltså vad är kriget inne i för läge då?
Ja, jag har funderat på det och vi var ju i Kiev då i november. Och just den tiden så sattes de här storskaliga luftattackerna från Ryssland igång igen. Tidigare hade Kiev känt sig säkra, men det här var ett omfattande anfall mot 3 eller 4 stadsdelar väldigt nära där vi bodde och människor satt i skyddsrum i över 6 timmar hela natten. Och de kunde inte skjuta ner alla kryssningsrobotar och därför så blev det väldigt stora och omfattande skador på delar av centrala kvarter i Kiev. Och samtidigt så var det en tid när man började fundera på hur länge kan Kiev försvaras med sitt luftvärn, för det är ju inte oändligt och det fanns frågetecken kring det. Och kanske var det en orsak till att man började fundera på den här operationen. Jag tror att tanken var att på ett sätt kunna skydda Ukraina från fler luftattacker. Försöka slå ut så stor del av den flygplansflotta som Ryssland har för att använda då för till exempel kryssningsrobotar.
The kinds of aircraft that Russia uses day in day out to launch missiles against targets across the country.
De här planen är omöjliga att ersätta faktiskt eftersom de är väldigt gamla, de är från sovjetisk tid och att bygga ett nytt sånt kostar många miljoner och det finns ingen sån produktion längre.
Och vad är det där för plan som Ryssland använder för att bomba Ukraina?
Tupolev heter planet och det finns då olika storlekar och olika sifferkombinationer för dem och de skapades redan på sovjetisk tid för dels att det var kärnvapenbärande och dels då för att använda som bombplan, men en del av planerna är också spaningsplan och alla de här planen är viktiga för Ukraina att slå ut.
Så okej. Okay. En plan börjar ta form där då, om vi ska lita på de ukrainska uppgifterna, för att slå mot den ryska förmågan att bomba landet. Men vad blir nästa steg då? Jag menar, hur tänker de sig då att det ska gå till att slå ut de här planen?
Ja, man ska tro de versioner som har kommit från den ukrainska säkerhetstjänsten, så har man alltså skickat in agenter som har hyrt ett lager bland annat på ett ställe men också på andra ställen där man då har satt ihop de här drönarna.
Och bara så jag förstår, vad är det här för slags drönare?
Ja, det här är sådana som vem som helst kan gå och köpa i en teknikbutik.
Thought to be quadcopters with four rotors, relatively cheap and domestically made.
De ser ut som svarta gigantiska spindlar då, och de är då apterade med en liten kamera och så är de då fjärrstyrda. Så har man också programmerat de här drönarna så att de ska kunna sikta in sig på exakt de mest svaga punkterna på de flygplan då som man ville slå ut på de här flygfälten.
Alltså det finns då delar av planen som är lättare att förstöra, eller?
Ja, det finns ju kritiska punkter där man vet att det är svårt att få reservdelar helt enkelt. Mm. Och hela det hade också förberetts i Ukraina, i Poltava, där det finns ett museum med de här krigsplanen, Tupolev-planen. Aha. Så där har man då kunnat studera det.
Så vi kan se framför oss här att ukrainska agenter gått på museum och stått och tittat på gamla ryska bombflygplan.
Det kanske det är agenterna själva som har gjort det, utan det kanske är mer yngre programmerare skulle jag säga. Det kräver nästan att du har personer som är väldigt bra på dataspel skulle jag säga.
Mm-hmm.
Eller tv-spel.
Hur då då?
Ja, för att kunna ha den fantasin att fundera ut just den här operationen som den gick till, så kräver det att man har kunnat testa olika sådana här varianter. Vad kan en drönare göra, i vilken situation, och man måste ha suttit mycket med datorer.
Mm-hmm.
Så det är nog ganska många personer som också har varit inblandade, och det är också intressant att man har lyckats hålla det hemligt under så lång tid, trots att det uppenbarligen måste ha krävts rätt många inblandade i för att få det här att fungera.
Okej, så på något sätt har man lyckats programmera de här drönarna då och bygga upp dem i lager inne i Ryssland. Vad är nästa steg här?
Ja, nästa steg sen man då har byggt de här, det är att en ukrainsk ättad rysk medborgare ska ha köpt fyra stora lastbilar, och de har då lastats med containrar. I containrar har det funnits sådana här prefabricerade hus. Men allra högst upp under taket så har man då placerat de här lådorna med de här svarta drönarna, och det finns det bilder som då ukrainska säkerhetstjänsten har publicerat, hur lådorna såg ut och att de låg ganska tätt under taket.
Stored on wooden pallets, loaded onto trucks, driven to distant airbases and launched remotely.
Så ja, om vi går över då till vad det är som händer där den 1 juni i år. Alltså ta oss igenom steg för steg hur det här utvecklar sig.
Ja, de här fyra långtradarna med lasten då. Långtradarchaufförerna är helt ovetande om vad det är de har för last. De har blivit bokade via ett sånt här digitalt system att de ska köra de här trähusen till olika platser. Det är dels utanför Murmansk som ju ligger i nordvästra delen nära Arktis. Mm-hmm. I Ryssland, och sen är det då två flygbaser som ligger närmare Moskva, och sen är det då den som är längst bort som ligger norr om Irkutsk, Belaya. Det är ju, ska man komma ihåg då, att det är väldigt långt till Irkutsk, alltså från Moskva, åtminstone två, tre dygn att köra dit. Men, då,
men det här är då lastbilschaufförer som tror att de har fått ett jobb, en körning.
Ja, precis.
Aha.
Och får olika order via telefon att du ska köra dit och du ska vänta då på den här parkeringsplatsen eller på den här vägen. Alla de här fyra lastbilschaufförerna har ju gripits, och det är deras version då.
Så när de kommit fram då och tror att de har slutfört sitt jobb, de här chaufförerna. Vad händer då?
Ja, det är då som själva planens, kronan på verket så att säga, sätts igång när takluckorna öppnas och drönarna svärmar ut. Drones seen here in video shared online flying out on their mission. Varje drönare har en operatör som sitter i Ukraina enligt ukrainska uppgifter. Mm-hmm. Som både styr att de lyfter och, som jag har förstått det, öppnar takluckan, alltså den här luckan för att de ska kunna komma ut. Det ska vara 117 drönare. Det är ganska många som svärmar in över flygfälten utan att stoppas då av någon form av elektroniska hinder.
Och hur många flygfält är det vi pratar om här som attackeras?
Ja, enligt Ukraina så handlar det om 4 militära flygfält. Men Ryssland påstår att det handlar om 5 flygfält, ytterligare ett som ligger längre bort i Amur.
Och det här, vi på något sätt kommer till det här som nästan påminner om tv-spel, eller hur ser det ut i de där filmerna från säkerhetstjänsten?
Det man ser är att en del av ett flygplan träffas och börjar brinna.
11.
Och man kan också se på distans bilder som vanliga människor har tagit och som finns på sociala medier. Det är ju som stora svarta spindlar på ungefär en halvmeters bredd kanske, som svärmar upp i luften. Here you can see a drone emerging from a truck amid smoke and explosions. Man ser stora svarta rökmoln slå upp i närheten eller vid flygfälten.
You can see a first person view, you know, from the drone that shows these planes and drones hitting these planes on.
Så det finns ett antal bilder som man kan lägga ihop för att se att de verkligen nådde fram. Men exakt hur många som gjorde det och vilken skada de gjorde, det är lite svårt att belägga faktiskt.
Och ja, det är väl i det här läget som också Ukraina själva går ut och berättar att det är det här som är operation Spindelnät. Hur nöjda verkar man från ukrainskt håll då?
Ja, men det här jämförs ju med sänkningen av kryssarskeppet Moskva, alltså kronan i den ryska flottan som sänktes i Svarta havet 2022. Mm-hmm. Det här är lika stort.
Безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена.
President Zelensky säger också senare på kvällen att det här visar Ukrainas briljans att genomföra en sån här komplicerad och speciell operation mot Ryssland.
Саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України.
Att man går ut och berättar de här detaljerna är också en del av operationen, för det är lite som att vrida om kniven. Först träffar man och sen så talar man om att man har gjort så här för att göra det ännu mer skämmigt för ryssarna att de inte lyckades försvara de här viktiga militära flygfälten bättre. Zelensky säger att ett av de här kontoren där man satt ihop drönarna, mm-hmm, låg väldigt nära den lokala ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor utan att de la märke till någonting alls.
Aha, vi lurade er och vi bodde granne ungefär.
Ja, precis.
Solen lyser, gräset är grönt och människor är ute och strosar i Moskva. En reporter från Sky News intervjuar förbipasserande i den ryska huvudstaden om den ukrainska spindelnätsoperationen. En man i medelåldern säger att han tycker att Ryssland redan borde ha kommit med en respons och det borde ha varit ett hårt svar.
Det måste göras planmärna, уверенно.
En äldre man som tar ut ena hörluren ur örat är inne på samma linje. Det ryska svaret borde göras systematiskt, självsäkert och utan några nervösa sammanbrott, säger han. Medan en äldre dam i solglasögon menar att rapporterna om den ukrainska drönarattacken verkar överdrivna. Eftersom de ryska flygplanen som slogs ut var så gamla, säger hon, så är det väl ingen som behöver dem. Och jag och Maria, om vi ser nu då på hur man reagerat i Ryssland efter den här attacken, hur låter det därifrån?
Ja, men i Ryssland så försöker man ju hitta alla som man anser är skyldiga till det här. Och dels så har man ju då gripit chaufförerna, som jag sa, men där verkar man ändå tro på att de inte direkt var inblandade och inte kände till det. Och på ett av ställena så försökte några på den här parkeringsplatsen, när de såg att det kom ut drönare, de försökte förstöra dem genom att klättra upp på containertaket och kasta sten och använda pinnar. Och nu ska de här personerna då belönas för sitt hjältemod, för de kunde ju faktiskt själva ha blivit sprängda om drönarna hade sprängts. Men så finns det också en ukrainsk före detta DJ som har bott ett långt tag i Chelyabinsk i Ryssland. Och det är ju säkerhetstjänstens telegramkanal Basa som har uppgifter kring honom. Och att han har ändå bott i Ryssland tillräckligt länge för att ha ryskt medborgarskap. Men det är han då som ska ha köpt de här lastbilarna och också hyrt ut det här lagret där man dels byggt drönare. Och han då sägs då vara den som ska ha varit, så att säga, spindeln i nätet i operationen inne i Ryssland. Men det finns en del tveksamheter kring det, och han och hans fru har lämnat Ryssland.
Och ja, du sa ju det att det finns också lite olika uppgifter kring hur stora skadorna verkligen blivit då på de här ryska flygfälten. Vad kan man säga om det, och hur låter det från Ryssland om det?
Ja, men dels finns det ju de som har använt sig av satellitbilder för att kunna se hur stor skada det är. Alltså, man har geolokaliserat och kan konstatera att det är minst 11 plan ändå som har fått skador. I Ryssland så, typiskt nog, så har ju inte Kreml eller Vladimir Putin överhuvudtaget kommenterat det här. Däremot så har krigsbloggare ägnat mycket tid åt att älta detta, som ju ses som en svart dag för ryskt militärflyg.
Och ja, vad tänker du om det då? Vad har den här operationen egentligen för effekt? Gör det någon skillnad för kriget?
Det gör skillnad framförallt för att Ryssland, som tror sig oövervinneligt och störst och starkast, plötsligt tvingas inse att Ukraina då, som man tror sig kunna vinna över, kan göra saker som de inte hade kunnat förutse. Och i det här fallet så har ju Ukraina visat att just storleken är ett problem. Själva förutsättningen för att ha ett sådär stort land, det är ju att man har fungerande transporter till land och i luften. Och det kan man inte vara säker på längre. Så de har lyckats att visa att Ryssland är, trots sin storhet, ett litet och svagt land på grund av sin storhet, skulle jag säga.
Och om det nu är så att det här är, som Zelensky sagt, en operation som planerats i över 1,5 år, vad tror du de sitter och liksom klurar ut nu för olika lönfack och sådär för att använda framöver?
Ja, möjligheterna är oändliga. Det finns hur många möjligheter som helst. Det här visar att det går att göra saker som man ingen hade kunnat fantisera ihop. Och det som de som sitter och spelar dataspel klurar ut, men som man kanske inte förväntar sig att det ska ske i verkligheten.
Tack så mycket, Maria.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin. Gäst Maria Persson Lövgren. Och producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
P1 Dokumentär.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning. på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Och i P1 så sänder vi den här dokumentären på söndag eftermiddag 15.03. Och i nästa timme, då hör vi det här.
Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara Kristin Meissner för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Men dessförinnan så sänder vi Meny i P1. Och först av allt, nyheter. Klockan är 11.
Ekot. Antisemitismen i Sverige ökar enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet Brå som intervjuat 21 nyckelpersoner inom judiska verksamheter. Och de upplever att uttryck för hat och annan antisemitism har ökat efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. Synligt judiska personer och barn och unga upplevs vara särskilt utsatta. Fler och längre fängelsestraff ska kunna avtjänas med elektrisk fotboja eller i ett kontrollerat boende. Idag så är 6 månaders straff maxgränsen för fotboja, men regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innebär att det höjs till 1 år och 6 månader. Lagändringarna de föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Det är brist på domare i över hälften av landets fotbollsförbund, det här enligt en kartläggning som P4 Västmanland har gjort. Enligt flera förbund så leder det här till att domare slits ut och skadas på grund av att de får döma för många matcher. Fredrik Engström är domarutvecklare på Svenska fotbollförbundet.
Det vi ser är ju att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till ett mittemellanting. Då blir det väldigt mycket uppdrag för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Trots läget så menar Fredrik Engström att en negativ trend är på väg att vändas när flera distrikt tar frågan på allvar och att antalet domare har ökat det senaste året.
Och jag ser också väldigt många positiva initiativ nu när jag har varit i samtal med väldigt många distrikt.
Och ett av de här positiva initiativen sker i Västmanland där inte råder någon domarbrist. Amir Najafi dömer matcher i division 6 och han och hans domarkollegor har fokuserat på bra gemenskap inom domarkåren för att stärka varandra och att locka fler till att bli domare.
Jag personligen har ju lockat många domare genom att skapa en nära relation med, speciellt de yngre. För man har ju en dålig bild av att vara domare utifrån, men när väl en domare kommer och säger sina synpunkter och vilka saker som är positiva, så blir de ju väldigt intresserade och de kommer ju sprida det vidare bland sina vänner och så vidare och så vidare.
Reporter här, det var Pontus Nilsson vid P4 Västmanland. Alldeles nyss så meddelade hovrätten sin dom mot en 19-åring som dömts för mord på pappan Mikael i en gångtunnel i Skärholmen. Och hovrätten fastställer tingsrättens dom på 14 års fängelse för det här mordet. Bristande städning, hygien och kunskap hos personalen låg bakom ett större utbrott av den antibiotikaresistenta tarmbakterien VRE på Länssjukhuset i Råhov i Jönköping och Höglandssjukhuset i Eksjö förra året. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Om 2 timmar, då hör du P1 Kultur. Och vi laddar inför morgondagens nationaldag med olika aktuella Sverigeskildrare. Vi ska börja med att närskåda åren 2019-2022. Händelserika, dramatiska år med världsomspännande corona, skjutningar i flera städer och starten på ett krig i Europa. Hur märktes allt i svenskarnas vardag? Regissören Kirsi Nevanti har skapat Efter sagolandet. Och mer film. Nu drar epa-dunket in i skräckfilmen. En osannolik succé och vår reporter får åka en sväng med huvudrollsinnehavaren Edith Jonsén Vallo. Och så tittar vi närmare på nya utställningen om träsnidaren Döderhultan. Vardag från förra seklet som man kan ta på. P1 Kultur klockan 1 idag.
Nu till frågan. Du vet väl vad paletas är? Om inte, så vet du det om bara en liten stund.
Det här är Meny, jag heter Thomas Stengby. Idag ska vi göra pinnglassar.
Och här har du glassar som du har gjort, alltså, som du har i frysen.
Exakt. Här har jag strawberry cheesecake ungefär. Crème brûlée. Och här har jag gurka med lime och chili. Det är min son som har kommit på den. Och sen så har den tajin ovanpå som är en...
Ja, den här, en kryddblandning som är väldigt god, spritsig.
Så det är som lite salt, torkad lime och chili. Och sen så här har vi mango med tajin. Och det här är min favoritsmak. Det här är en väldigt asiatisk smak som jag smakade på en restaurang i Ecuador. En asiatisk restaurang i Ecuador. Det är mjölk, ingefära och rostade sesamfrön. Och sen har vi då vegansk choklad. Den har sån här lite fudgy konsistens. Och sen har vi citron.
Jag är hemma hos Maria Borda i Malmö. Maria älskar pinnglassar. Hon ska göra glass, isglass, som får rätt konsistens och inte blir så där superhård som det blev när man försökte som barn. Maria har samlat sin glasskärlek i en bok som heter Paletas, pinnglass på latinamerikanskt vis. Vad betyder paletas?
Det betyder väl spatel egentligen. Det är det ordet vi använder för glass, pinnglass. Och ordet är väl vanligast i Mexiko, men det har spridit sig över hela Latinamerika. Men pinnglass har vi haft överallt. Vi har bara haft andra ord för det. Mm. Men nu säger man paletas överallt, tror jag, nästan överallt.
Och när du säger vi, vad finns med i begreppet vi?
Vi latinamerikaner. Ja, jag har mitt ursprung i Bolivia. Jag är född i Argentina, men min familj är från Bolivia.
Är det liksom glass? Finns det där hela tiden? Liksom?
Mm. Ja, men det finns en lång tradition av glass. Min mamma växte upp i huvudstaden, men också i små byar i Anderna. Och där tillverkar man glass som man har gjort det i hundratals år. Även före Inka-tiden. Det är så kallt högt upp över Anderna. Det är ju 4-5 tusen meter över havet. Så de brukade hälla ut den i såna här stora plåtfat. Och jag vet inte hur Inkas gjorde, för de hade väl inte plåt, kanske plåtfat. I alla fall så brukar den frysa till is över natten. Och jag har faktiskt sån i frysen.
Wow, vad häftigt. Exakt. Och vilken sorts glassa gjorde man då, om man går tillbaka så långt?
Ja, man gjorde den av en gröda som heter cañahua, som är en släkting till quinoa, som man gör ett mjöl av och som smakar lite jordigt, lite nötigt, nästan lite kolaaktigt ibland. Och som man då blandar med väldigt mycket ett rårörssocker och ofta med kanel. Kanel är en väldigt vanlig krydda i Bolivia och det är nästan som att det är vår vanilj. Det är ofta kanel i fruktglassar eller i, vi gör kanelsaft, och det mest klassiska bolivianska är kanelsorbet. Men även Inkas gjorde då det. Eller så kunde de göra, för den här glassen heter taua. De kunde göra taua av olika rotfrukter som de lät mogna i solen. Såna söta rotfrukter som de lät mogna i solen så att de blev riktigt söta. Och sen så mosade hon och frös dem till is och så blev det liksom som en söt dessert för folken där.
Hackar man och gör som en slush eller skär man upp den eller gör man?
Ja, man skär den i små fyrkanter och sen så berättar mamma att när man köpte så fick man då en liten pappersbit runt. Hon minns det med sån enorm nostalgi och har berättat så mycket om den här väldigt speciella glassen. Och jag var så nyfiken på den. Det lät ju väldigt speciellt, en glass gjord av någonting som liknar quinoa. Liksom. Så att jag och mamma har experimenterat jättemycket med det, bara för att jag vill ge henne den här nostalgiska tillfredsställelsen. Så att vi har experimenterat med det och misslyckats många gånger, men till slut så har vi lyckats med någonting som hon säger, men det här smakar väldigt likt.
Och då fick du smaka på det också?
Då fick jag smaka på det också, ja. Mm.
Ja, då får du beskriva hur den smakar.
Ja, men alltså jag har ju frysen som du kan få smaka.
Har du?
Jag har ju det. Jag har gjort åt dig.
Wow! Ja.
Så här ser den ut. Det är som bruna små... Det ser ut som platta små brownies.
Den ser ut som det vore en kola nästan. En mörk kola.
Inkaglass.
Inkaglass. Mm. Mm. Det här är ju jättegott.
Mm, kul!
Vet du vilka associationer jag får? Jag tror att det är kanel bland annat.
Ja.
Och sockret. Det är som en väldigt avslagen Coca-Cola.
Ja, sant.
Det är nästan lite Coca-Cola-godis sådär smakar.
Just det. Det är bara tre ingredienser. Rårörssocker, kanel och kanjaua-pulver.
Är det liksom unikt för Bolivia då? För du säger att vi i Latinamerika så är det mycket glass. Har de i andra länder också en sån tradition?
Jag vet inte om andra kulturer har haft de här traditionerna. Jag gissar att de har haft det i Peru till exempel. Mm. Och i alla de länderna alltså där